Hej och välkommen till N3 Whisky. Det här är avsnitt 194. I de Wolfers heter jag och jag sitter här. Rätt och nytt, det är ett jämnt avsnitt. Ja. David Tjäder. Hej David, hur är läget med dig?
Alltså det är så bra. Det är jämnt avsnitt. Det känns, det är så unikt varje gång det händer. Det är liksom, man är så glad. Mm. Jag önskar att jag hade preppat en liten serenad med Dave Leppard här, men jag tror att
den som väntar på något gott liksom. Mm.
Exakt, den som väntar på något gott kan
exakt,
få det lite senare.
Exakt, du får hålla dem lite på halsen så att de får längta lite mer.
Exakt, exakt. Sen kommer säkert något trevligt, ja. Som mest för att reta Mattias. Nej. Kanske kommer lite Simp Lemins.
Ja, du menar coverbandet från Täby eller? Mm. Ja, okej. Ja, medan läsarna sitter och längtar så säger jag hej Mattias, hur är läget med dig då?
Vilka läsare?
Ja, de som läser vår David Shoutout såklart. Vad tror du?
Ja, de. Mm. De existerar ju knappt. Jo, tack, det är bra.
Nej, vilket skulle bevisas.
Ja. Jävlar vad han mörknar där borta. Jävlar man.
Ja, precis. Du kanske ska...
Är du ledsen nu, David?
Ja, du kanske...
Nej, han bara
tystnar bara.
Han iggar, som någon säger.
Jag kan säga så här, Mattias. Du kanske ska gå tillbaka och läsa show notes här. Bara några episoder och se vad som står. Kan vara tips. Nej.
Ja, läs.
Hur är det med dig då?
Det är bra, tack.
Lovely.
Ja, för fan. Det är... Ja, nej, men det rullar på, tycker jag.
Stabilt.
Gott att se er.
Ja, det håller jag med om.
Det är tisdag, det är aldrig fel.
Nej, det är aldrig fel.
När vi spelar in, alltså.
Oh, God, no, I could not stop him. Okej.
Men ni som lyssnar.
Ja.
ni bestämmer vilken dag
ni bestämmer. Ja, precis.
Exakt.
Oh. Ni får också välja tidpunkt.
Ja, jag vet det. Okej. Har ni någonting i era glas ikväll? Mattias, började dig.
Ja, svara det har jag. Jag svarar ärligt. Och jag har agitator argument kastanj, heter
det. Ja, just det.
Den här som vi fick sample på.
Ja, precis. Mm. Jag tyckte den var trevlig, som fan.
Ja, det tycker jag också. Jag har inte riktigt kommit på hur trevlig den är. Men första intrycket är väldigt trevligt.
Nice. Och du då, David?
Ja, alltså jag hade en whisky som jag inte behöver nämna vid namn. Jag tyckte den luktade så jävla vidrigt, så jag hällde tillbaka den i flaskan. Så jag tar den på bloggen någon gång.
Oj!
Men så då blev det nu, hällde jag upp ett privatfat Benediction, Smögen.
Mm-hmm. Benediction?
Refill. Ja, ett refillfat av sån här Mackmyra Gravity-fat. Det var Martin Ahlqvist som administrerade det här fatet och... buteljerade till minnet av sin far, därav namnet hans pappa dog.
Okej.
Så vi tar en benediction.
Härligt, på något sätt ändå. Man minnas, vad bra.
Visst, absolut.
Och när vi håller på att minnas så mindes du någonting som du ville prata om, Lock Eww. Ja, förlåt.
Fast vänta här nu. Precis, vad dricker du?
Ja, eftersom jag ska podda här och sen ska slänga mig in i bilen, så sitter jag och dricker ett stort mugg av något slag som jag hittade, med vatten faktiskt. Nej, jag skojar, det är en new make.
Ja, härligt.
För man kör så bra bil på new make.
Alltså.
Det är den bästa.
Ja.
Nej.
Sinnena skärps.
Ja,
Gör jag, inte utslag på alkoholmätaren.
Ja, precis.
Men däremot så hade du rätt, Jeroen, med att jag skulle komma ihåg någonting om Loch Ew. Men jag skulle ju också, för att reta Mattias,
trevligt.
Säga... Oh, levande och sparkande! Tack. Lite Simple Minds. Och angående Loch Ew...
Don't quit your job, säger
jag.
Jag var väldigt nöjd när jag kom på att det skulle vara
det
levande och sparkande.
Uppdateringen skulle ju du ha förra avsnittet.
Ja. Men då ville jag sjunga så mycket så det gick inte.
Okay.
Jag lovar att Dave Leppard snart kommer gå i graven.
Är det ett hot?
Lyssnare.
Ja.
Jag trodde du skulle säga, jag lovar att han kommer igen i nästa avsnitt.
Så här.
Ja.
Loch Ew.
Jo.
Ja, vi höll på att prata om att det var ett lustigt namn, Francis Clotworthy, eller hur?
Ja, jo.
Ja. Mm. Och så höll jag på att
han
säga
som
så här,
uppfann
ja.
Clotted Cream.
Ja, och så höll jag på att prata om så här, ja, som ett sexistiskt arsle så har jag liksom tagit bort kvinnonamnet, för det var ju en kvinna och en man. Ja. Sen kollade jag i bokmanus och bara, men vänta, det står Francis med E för det första, och det är, kan vara liksom båda könen.
Just det, mm-hmm. Okej.
Okay. Så att det där var ju kvinnan, Francis. Jag hade bara kvinnan istället, vilket var himla bra.
Ja.
Sen var det någon snubbe också. Det behöver vi inte hålla på att bry oss om, tycker jag. Det var någon snubbe som var med där.
Mm.
Med Loch Yew. Vi säger Francis, tycker jag.
Ja.
Jag tycker att Loch Yew har fått alldeles för mycket uppmärksamhet ändå. Jag menar, det var ett garage med en alembicpanna. Lägg av.
Ja.
Alltså, ja. Kan vi inte bara lämna det där?
Ja, nej.
Jo, det kan vi.
Ja. Let's do it.
Let's do it.
Jag tycker att vi...
Let's do it.
Let's dance.
Vi har varit vänner för länge.
Hörrni, däremot så har det kommit några små läsarfrågor, eller hur? Mattias, hade ni inte någon av dem?
Läsarfrågor?
Ja.
Ja, det har kommit några läsarfrågor. ja, vi har en här som handlar om neckpore.
Ja, just det.
Mm, det är från Fredrik Holmström. Han försökte spela in ett ljudklipp på vår hemsida, men jaha, den funkar inte tydligen.
Mm.
Vad fan? Ja. Äntligen någon som skulle göra det. Och så.
Ja,
okay.
Det stod bara och snurrar efter att jag slutat spela in.
Ah.
Skitsamma. Han skrev så här. Frågan var om det faktiskt är skillnad på smaken i whiskyn när man häller upp den första drammen, the neck pour.
Mm.
Jag har sällan känt att det är så stor skillnad, men den senaste flaskan jag öppnade, då jag kände, här har hans autokorrekt nog kickat in, för han skriver så här. Den senaste flaskan jag öppnade, då kände jag en ringrost stor skillnad.
Det är som när folk beskriver whisky som orörlig.
Ja, ja, precis.
Eller orolig.
Han kände en ringrost stor skillnad.
Ja.
Det kändes lite jordigt fel. Whiskyn var en Glenallachie 15-årig bourbonfatslagrad singelkask. Och då menar han ju förstås The Glenallachie.
Oh, stop it, you twat.
Ja, ja, visst. Absolut.
Är the neck pour på riktigt? Vad beror det på?
Mm. Får gräva fram. Vi har pratat om det här förut, vet jag. Men...
Ja, vi har nämnt neck pour.
Det var ett tag sedan.
Alltså, det roliga är ju att det vore kul att verkligen systematisera detta.
Mm.
Därför att the neck pour är ju då, för de lyssnare som inte har koll på detta,
exakt,
det är ju alltså första gången när man öppnar en flaska, den första gången du häller upp en whisky ur flaskan.
Mm. Det som liksom står i flaskhalsen, så att säga.
Ja, precis.
Mm. Därifrån det.
Eller som vi säger på svenska, halshället.
Det var ett ord som du kom på nu.
Ja, det kom jag på nu, absolut.
Ge mig
men
halshäll.
Du tycker att vi etablerar det?
Ja, jag tycker att halshäll är det.
Ge mig halshäll. Ja, nej, men varför inte?
Exakt. Motorcykelklubben halshället. Nu får det vara nog.
Ja.
Nej, men så här.
Det går inte att spåra tillbaka.
Det går inte.
Att det finns, men att whisky ändras i flaskan över tid är ovedersägligt.
Mm,
och att whisky ibland kan bli väldigt mycket bättre när man har kommit ner en bit och sen har flaskan fått stå. Också ovedersägligt, skulle jag säga.
Mm.
Ibland förändras det kanske till det sämre också.
Mm,
om det får stå lite för länge. Och beroende på hur mycket man har druckit ner och sådär.
Yeah.
Jag tycker ju själva att neck pour är lite överdramatiserat i det så här. Som om du har en flaska, det är 70 centiliter sprit i flaskan.
Mm.
Så häller du upp kanske 2 centiliter en dram.
Mm.
Så drar du på korken. Inte fan kommer whiskyn ha ändrat sig till nästa gång efter en vecka när du häller upp en virre till.
Nej, men det känns ju, alltså du vet att den skulle ha reagerat med oxiderat med syret och hejhå. Alltså det är väldigt lite. Däremot...
Nej, det är ju liksom...
Kan man inte föreställa sig att om det är en korkkork, det vill säga en naturkork, att den skulle ha reagerat med korken i så fall, om den inte var helt hundra liksom. Att det skulle ge någon slags smak. Alltså, för det är ju det enda organiska i så fall som finns i flaskan. Mm. Liksom. Om den har stått väldigt still och liksom inte rört sig runt. Och, eller var det inte ta som folk höll på liksom och hålla whiskyn upp och ner innan man öppnar den? Var inte det?
Ja,
var inte
det, det är ju,
men det där är ju, har vi ju debunkat ganska hårt.
Ja.
Väl,
ja.
I flera avsnitt. Den,
ja, men precis. Det ska man inte hålla på med.
Det är, nej, det är ju kontraproduktivt för att alkoholen luckrar ju
torkar
upp korken.
Ut. Ja, precis.
Eller torkar ut korken.
Just det.
Men däremot, så jag tror att det här med att just The Neck Pour skulle vara unik och unikt dålig i jämförelse med alla andra gånger.
Mm.
Det tror jag inte riktigt på. Men jag har heller inte experimenterat med det här. Men jag har definitivt upplevt att whiskyn förändrar sig.
Mm.
Utan tvivel förändrar den sig i flaskan över tid.
Mm.
Som den här skulle vara intressant, den här Benediction som jag har här. Mm. För den är en del, just den här flaskan är delad mellan en annan som var andelsägare i det här fatet.
Okay.
Så den här öppnade jag igår och hällde upp 25 centiliter till PJ, en kompis. Så hälften är liksom tömt på en gång.
Just det.
Mm. Så egentligen nu så skulle jag ju hälla upp ett sample på den här.
Stänga till.
För den är ganska nyligen öppnad. Hälften av whiskyn är kvar. Och sen så vänta en månad och se. För nu kan man börja snacka att det faktiskt händer grejer i flaskan.
Ja, precis. Jag skulle precis fråga det. Liksom. Kan det vara så att The Neck Pour är inte bara liksom det första, utan de fem första?
Ja, precis. Det används liksom som just det här första. Mm. Det man egentligen kanske borde prata om skulle ju vara kanske, vad händer med whiskyn när den har stått ett tag och man har druckit, säg från en 70s, kanske 20 centiliter?
Mm.
Ja.
Och ännu mer om man snackar, man har druckit 65 centiliter och det bara är en liten dutt kvar. Men då är man ju ganska långt bortom The Neck Pour.
Ja, verkligen. Ja.
Men att det är en skillnad och att rökighet kan förändras och att fruktighet kan förändras. Och en del ganska skarpa whiskys kan bli lite mer avrundade. Och ibland blir det bättre och ibland så finns det liksom bara en känsla av att man har tappat. Liksom. Jag köpte lite samples häromdagen. För det är ju så rimligt.
Ja, du saknar ju sånt.
Det är i alla fall lite orimligt.
Ja,
jag
är ledsen
att det kan vara orimligt faktiskt i det här fallet. Det börjar nosa på orimlighetens gräns.
Exakt. Men då är jag ju sådär, ska skriva smaknoter.
Ja.
Och så provade jag en av dem som var, som jag hade köpt sample på, var Lagavulin Jazz Edition.
Woop,
har någon sån serie. Jazz Hands. 2015.
Ja.
2015 års jazz. Mm. Och så tyckte jag så här, det här doftar ganska liksom lite dött. Så. Det här doftar precis så där som när det har varit lite kvar i en flaska länge.
Okay.
Och så smakar jag, så var det så här, nej, den här ska jag inte skriva smaknoter på. För så här
smakar den inte.
Nej, precis. Det här blir liksom missvisande.
Yeah.
Men för att det var bara så här, det är en rökig whisky, ganska platt, ganska så här, meh. Bara, nej.
Tog du då kontakt med den du hade köpt samplet av och frågade så här, hur mycket var det kvar i flaskan när du hällde upp samplet till
det
mig?
Det gjorde jag faktiskt inte.
För det kan ju vara så att det var kanske bara inte jättemycket kvar i hans hens flaska.
Precis, och det finns det, man lär känna det där liksom lite, och jag kanske hade fel. Och så kanske det bara inte är en så jättebra lagga.
Nej.
Det är ju fullt, men det kändes som att så här, det här har en liksom bara ungefär som öl som är avslaget.
Ja, just det.
Så kan whisky bli liksom så här, det finns ingen tryck kvar.
Nej, just det.
Det är liksom bara, dofterna blir så här, ja, doftar rökig whisky, smakar rökig whisky, eftersmaken är rökig whisky.
Sara, du har blivit en stereotyp, du rökig whisky.
Ja, precis.
Vad fasen.
Ja, men tappat liksom lite sting så. Men The Neck Pour, att det är sämre är inte kanske alltid givet, men att den är, man kanske ska låta den liksom stå i glaset lite längre.
Och lufta sig.
Okay. Om det är den allra första gången, det ska man ju göra generellt med whisky ändå, men det har man ju aldrig tålamod att göra. Men egentligen ska man ju hälla upp den och låta den stå en kvart. Liksom. Det blir ju bättre så.
Mm.
Mm.
Så.
En kvart, jag tänkte samma. Jag brukar låta min stå bara 2-3 minuter bergs. Okej, vilken skillnad det blev.
Men och särskilt ung whisky blir ju jättemycket bättre om den får stå ordentligt länge.
Just så,
alltså sådana här treåriga, fyra, femåriga, de ska man ju verkligen låta stå länge.
Liksom. Så Mattias, du vet, du tar din Newmake och så låter du den stå 7-8 år, då kommer den vara så jävla fin. Eller hur?
Med så här, en liten, liten så här små ekstavar i glaset.
Ja, precis.
Och så ett litet lock över. Då.
Även du kommer att liksom, inse storheten.
Precis.
It is true, it is true.
Ja. Mm.
Men svarade vi på den här neckbore-frågan nu? Jag tror det, va?
Ja,
alltså han hade ju del av det.
Ett seriöst försök.
Ja, han hade ju vanligtvis inte märkt någon stor skillnad, men just den här gången när det var en Glenallachie, The Glenallachie, 15-årig bourbonfatslagrad singelkost, då tyckte han att det var en ringrost stor skillnad.
Ja.
Och det kändes lite jordigt fel.
Ja, just det.
Ja, just det.
Men är det en, vad är det för whisky? Det är en orolig...
Det är en orolig whisky.
Eller orökig.
Exakt, en orörlig. Glenallachie är orökig. Och det är så här, jag kan tycka att det som brukar vara stor skillnad är ju rökiga whiskys, sådana whiskys med lite mer funk. Glenallachie är inte särskilt funky.
Nej.
Alltså de som är lite fulare och smutsiga, typ Craigellachie är ett bra exempel på den här 13-åringen. Där är det enorm skillnad på den neckpore och när du har kommit 2 deciliter ner i flaskan. Och när du har bara 1 deciliter kvar i flaskan och låter den stå ganska länge.
Ja.
Då har allt det där fula, härliga svavlet blivit typ sockervatten.
Ejo.
Det är det är otrolig skillnad på Craigellachie över tid i flaskan.
Märkligt.
Det är någonting med oxidering av, jag vet inte, det är mitt intryck i alla fall, min erfarenhet av Craigellachie.
Yes. Ja. Skumt. Ja, den ska dricka snabbt och det brukar ju inte vara något problem, kan man säga.
Nej.
Det är gott.
Exakt.
Det är gott.
Det går åt.
Ja, det gör det.
Japp.
Det är dags för David faktiskt att äntligen få prata sin doubler när vi tar veckans destilleri redan nu för att faktiskt hinna med det.
Fy fan vad
Here's
fint.
To you, Matt här... Damon.
Det är så skönt. Alltså det här är ju typ, vad kan det vara? Är det typ 8 avsnitt eller något sånt där?
Nej, inte så många är det inte. Men...
I 4?
3-4 avsnitt är det nog. Som vi har.
Mm. Och veckans destilleri, tror att det kommer bli en sjutoms remix på det här kanske, för att vi inte har pratat om det förut, men det är Fuji Gotemba.
Prosit.
Eller
Japan.
Ja.
Hatsume.
Hatsume, precis. Alltså Fuji Gotemba, min första tanke där.
Mm-hmm. Mm.
Alltså dels så kan jag säga direkt, det här är lite sjukt, men jag tror att han heter Tanaka, någonting Tanaka, snubben som
Masterblender.
Masterblender där.
Ja. Kan stämma.
Det finns en fantastisk.
Eller?
Det finns en fantastiskt bra från typ första World Whisky Forum som var på High Coast. Det finns en fantastisk video någonstans som jag har sett med den här
Jota Tanaka.
Ja, precis. Jota Tanaka.
Han kan inte ett Jota.
Inte whisky i alla fall.
Oh god. Mattias pappa skämtar. Ja. Fy fan vad fint. Och vad han hade väntat också på den. Ikväll ska jag få dra
det.
I en månad har han suttit och bara...
Jota.
Nej, men det finns en video där han presenterar destilleriet.
Mm.
Och de har väldigt roliga, till exempel fatfyllningsstyrkor, de som de experimenterar med. En skithäftigt destilleri.
Mm. Mm.
Det är lite lokalomondigt på det sättet.
Jag tror dock att de har bytt namn.
Ja, de heter bara faktiskt. Fuji.
Jag tror att de heter, Fuji eller Mount Fuji numera. Jag hade för mig att de heter Mount Fuji.
Mm, kanske.
Nu, de är ju 51 år gamla. Eller 50.
Nej, de hette Mount Fuji.
Just det.
Nu har de bytt tillbaka till det gamla namnet Fuji Gotemba.
Jaha, minsann. Ja.
Se där. Ja,
så det är
de gjorde
så.
Det. De ville rebranda sig och kom på att...
Let's brand us back.
Japp.
Ja.
Men de har ju, som jag minns från den där videon med herr Tanaka, så gör ju de det de kallar för en bourbon-style whisky. Alltså de kallar den ju inte för bourbon för att de tycker, bourbon ska göras i USA.
Ja, så är det väl.
Men de gör liksom majssprit och destillerar den precis som bourbon och kör amerikansk nyek och alltså hela grejen. Och därav har de en doubler!
Wow! Mm. Till sist, David, fick du prata om din doubler här.
Exakt.
Fan, vad skönt!
De har column stills, a kettle and a doubler in a modular way.
Oh. Nej, men de kan ju göra all sprit, va? De har alltså kolonnpannor.
De gör all sprit.
Kolonnpannor och pot stills och då den här doublern då.
Mm.
Så att,
och de gör ju ganska mycket grain whiskey, tror jag. Alltså i sina, jag vet inte riktigt när de installerade de här kolonnpannorna, men de är ju det enda, förutom då Nikka och Suntory, det enda lite större som gör egen grain i Japan.
Ja.
Finns något
de firar 50-årsjubileum i år.
Exakt, ja, precis. Jag hade för mig att de var 72-73 och sånt där. De har gett ut lite sån här specialwhiskys för det.
Det här måste man ju också poängtera då. Att dricker man whisky från Fuji Gotemba, då dricker man japansk whisky.
Det gör man.
Det är så. Ja,
för de destillerar själva.
Ja.
I
de
Japan.
De destillerar själva.
På sitt
de
destilleri.
Ja, precis.
Exakt.
Precis.
Exakt, det är äkta japansk whisky om det står Fuji Gotemba.
Mm, just det. Ja.
Och det ägargruppen där heter Kirin, tror jag.
Ja,
precis.
Det är
precis. Den är ju...
så. Men det är ganska ballt för att de just har så många olika. Och sen har de experimenterat mycket med så här lägre fatfyllningsstyrkor.
Aha.
Precis som Agitator fyller ju sina fat på 55 eller något sånt
precis.
Där.
Precis.
Ja.
Och jag... det här skulle man ju fråga Oscar Bruno om förstås. Mm. För att Oscar Bruno var på den första World Whiskey Forum uppe på High Coast. Och där pratade herr Tanaka om att de fyllde sina fat på 55%. Har vi ett cause and effect här? Det är dags att få med herr Bruno i podden, tror jag.
Ja, det vore kul.
Av många anledningar.
Ja, eller hur?
Ja, exakt. Bara för det. Sen bara, tack för att du ville komma.
Your time's run out, Mr. Bruno. Precis. We're out of time. We're out of time.
Vi tänker ställa en fråga till dig, Oscar Bruno.
Ja, just det. Precis.
Är det så?
Svara ärligt. Nej, men vad gjorde nu en doubler egentligen då, David? Jag tror att du måste fiska upp minnet.
Det är ju en man har en traditionell kopparpanna. Mm-hmm. Eller en kolonn. Alltså man har en första panna.
Right.
Mm.
I bourbonproduktion så kan det ganska ofta vara en kolonnpanna man inleder med. Mm. Som de kallar för en beer column då. Men man kan också ha en vanlig traditionell kopparpanna.
Okay.
Mm.
Sen efter line arm, istället för att det går till en skalrörskondensor och går den vägen för att bli destillat.
Mm, mm, mm.
Så går det liksom in i en till panna. Men den där pannan värms bara av att det är ångor som kommer, de här heta ångorna.
Just det. Mm.
Så den värmer sig själv och destillerar sig själv. Liksom.
Mm. Mm.
Och så har man då, jag tror att det här, vi kollade upp, vi pratade om skillnaden mot en thumper.
Ja, just det.
Och en thumper som smäller då, den är tom från början. Medan en doubler tror jag man har lite vatten i, eller tidigare destillat slagg eller något i botten där.
Mm.
Så att den är inte lika smällig.
Ah, okay.
Jag har för mig att det var det som var. Men det är alltså som en till panna. Men som inte har någon extern uppvärmning.
Okej.
Okay. Cool.
Ja. Och det har de alltså på Fuji Gotemba, om man då får...
Precis. Fuji Gotemba. Och det kör de... Det är liksom en väldigt amerikansk... Ett amerikanskt sätt att destillera annars.
Mm.
Det är liksom inte, finns inte på något destilleri i Skottland om de inte gör några roliga crazy experiment som de sen måste kalla för single grain. För att
just det.
De måste göra, det är mer reglerat där med pannorna.
Ja, för jag för mig att Mr. Tanaka var i Kentucky i några år och lärde sig också hantverket där. Så att han har tagit med sig det därifrån. Läste jag någonstans, jag kan inte gå i god på det. Jag kan inte hitta tillbaka till det just nu, precis.
Har man pengar och det tekniska kunnandet, man kommer ju liksom inte kunna Alltså det finns ju ingen, man har inte så här, ja men vi bor här i Japan, vi kommer nog kunna konkurrera ut all bourbon med vårt lilla destilleri här. Det kanske man inte ska tänka sig. Men man kan tänka att man gör sin egen japanska whisky och så säger man, den här gör vi vår egen japanska typ som en bourbon.
Exakt, exakt.
Så har man det som en produkt och sen har du grain som en produkt och så har du malt whisky som en produkt och så kan du blanda alla de där och göra dina egna blended whisky. Alltså att man breddar möjligheterna. Medan skotska maltdestillerier, de har ju traditionellt haft liksom en enda sprit de kokar.
Exakt, exakt.
Så att det de kan bredda är så här, and this is sherry whisky.
Ja, precis.
Och numera är det lite så här, oh, på sommaren körde vi i 4 veckor rökig whisky. Så nu finns det rökig Belvenny, men Den här stilen är ju lite mer typiskt Japan, att de gör på så många olika spriter.
Det är ju skitcoolt. Nu fick jag tag på det här. Tanaka var alltså, han började jobba som vinmakare i Napa Valley 89. Och sen köpte Kirin Four Roses Bourbon 2002. Då fick han åka tillbaks och han var där i 7 år och gjorde bourbon. Kom tillbaka 2009 och sen så blev han chief blender 2010.
Då har han ju kokat en och annan droppe bourbon.
Kanske.
Man har varit 7 år på Four Roses.
Eller hur? Ja. Verkligen så.
Det är inte så här att han bara kan det lite löst. Sådär.
Nej, gudars skymning alltså. Men David, har du smakat någon Fuji eller någon Gotemba eller någon Fuji Gotemba? Hur ligger det till?
Ja, precis.
Eller Mount Fuji för den delen.
Ja, precis. Jag har smakat Fuji Gotemba. Men jag har inget så här aktivt minne, så här typ, den heter så här, den smakade si och så.
Right.
Ja, jag är så besviken nu. Jag undrar om de har en svensk importör. Alltså om det...
Ja, nej, det är en bra fråga.
Om det finns någon importör som tar in just Fuji Gotemba.
Tänk om vi skulle ha någon i Japan som kunde köpa... Nej, just det, han är på väg hem, ja.
Ja, just det. Apropå han som är på väg hem från Japan...
Ja.
Han vars namn vi inte nämner i den här podden, fast det gör ju det ibland ändå. Han skickar ju en sån rolig bild på en riktigt fin japansk whisky.
Gjord av ett bryggeri, eller hur var det?
Jag vill att du ska prata lite om det här, David. Det här som heter Craft. Det är så många frågor.
Det skickades ju lite bilder. Jag måste erkänna att jag...
Jag har tagit upp den här. Det är en whisky som heter Craft. Mm. Sakai Manato Distillery. Mitsunara Cask Finish står det. Men det står också Port Finish.
Ja, visst. Allt, det ska vara allt på den här.
Den heter då alltså Pure Malt Whisky Mitsunara Cask.
Ja.
Och kostar typ 400
spänn. Var det.
Alltså Sakai Manato Distillery.
Ja.
Det känner jag att jag inte är...
Och sen står det Shiomushi Sake Brewery Company Limited också.
Port-aged, born in the harbor, slowly aged in barrels.
Ja, visst.
Men den här, det är intressant med den här. Alltså Sakai Manato Distillery, det står ju ändå ett destillerinamn där.
Ja.
Och sen, den kan ju vara port-aged med Mitsunara Cask Finish. Så det är ju logiskt, även om det är kanske lite så här crazy väg att ha ett så kraftigt första fat för att sen köra Mitsunara Finish på. Men alltså, Sakai Manato känner jag inte igen som ett destilleri.
Finns inte med i Rönnes bok.
Nej, det är kanske lite darrigt där.
Men whiskey-based då, vad säger de?
Ja, men precis. De har en bredvid blended där, så står det Tottori. Det är ju, då tänker jag min granne Tottori.
Ja, eller hur?
Det är ju... Sakai Manato.
Finns inga träffar. Weird. Nåväl.
Alltså, nu blir man ju väldigt nyfiken här. Alltså.
Men vi kan ju nästan räkna med att han, vars namn vi inte nämner, har köpt med sig en sån här flaska hem. Så att...
Ja,
exakt.
Du skulle inte förvåna mig ett jävla någon faktiskt.
Nej, men precis. Han har hittat en muteki faktiskt. Det är väldigt bra.
Den finns ju bara på Systembolaget. Så det skulle vara väldigt förvånande. Och i Ryssland,
va?
Ja, precis. Och på någon mysko-rysk sida, exakt.
Ja, underbart.
Ja, herregud.
Jära.
Men vad roligt att vi äntligen kom till Fuji Gotemba. Alltså till destilleriet. Men jag har varit så här... Doubler, har de dragit till med något amerikanskt?
Just det.
Men Fuji Gotemba, då är vi i Japan. Det har jag någorlunda koll
på. Ja, men du har inte fel. Det var ju skönt. Nu är det med vår man i Nippon förresten, som brukade lyssna på podden för länge sedan.
Ja.
Han är ju vår man i Sverige numera.
Aha.
Är det så pass? Attans.
Väl.
Ja, jag vet inte.
Ja, men det är ju, tänker vi på samma som alltså Martin Linder.
Ja, Martin Linder, precis.
Ja,
tack.
Ja, precis. Ja, men han bor i Sverige nu.
Jaha, ja. Minns han.
Jaha.
Han har dragit sig tillbaka till...
Det betyder att vi har ingen man i Nippon.
Ja, vi hade Lars Edebro tills för en timme sedan, men det var ju det då.
Ja,
exakt. Ja, det var...
Jag tänker på lite mer permanent tröst.
Ja, precis.
Ja, men vi har ju Yuto Tanaka, han lyssnar ju jämt på den här podden.
Men han kan ju inte Yuta.
Oh, gosh.
Har vi ju sagt.
Hörrni, för att stoppa Mattias från att spela ytterligare pappaskämt så måste vi stänga av det här avsnittet 194. På n3whiskey.se/194 kan ni läsa mer om vad vi har pratat om. En karta dit Fuji Gotemba. Var ligger det? Jo, det ligger vid botten, eller vad säger man? Basen av Mount Fuji. Så det är så. Botten. Skulle väl låta det. Ingen vilare faktiskt.
I botten
okay. Av Mount Fuji. No, let's not do that. På facebook.com/entreawhiskey kan du komma i kontakt med oss. Maila går bra. Hej att entreawhiskey. Det finns vi på. Och vi finns på Instagram. Så det är så.
Pling. Jajamän.
Ja. Guys, it's been a pleasure.
It's been a doubler.
Eller någonting. Ja, whatever. Vi syns om en vecka.
Det gör vi.
Som fan.
Ciao.
Ja, ciao.